recording in progress.
Är du också in progress? Är du lyssnar för
Ja. Nej, det bara liksom hänger kvar massa snörvel sen jag var lite förkyld.
Du är i din lilla tiny house. Boar in dig på nytt, eller?
Ja, jag ska visa dig. Det går ju inte att visa sen i poddis, men lite hur kaosigt det ser ut.
Det är lite rörigt där, ja.
Jag håller på och min soffan som jag har och som jag just nu sover på. Den har liksom åkt ur sina gängor när den fraktades hit. Jag har ju flyttat.
Berätta lite.
Gud, jag har lärt mig så mycket. Jag får lite sådär pirr i magen när jag tänker på det. När jag säger, det är så fiffigt att ha ett hus man kan flytta på, men fan vad jobbigt det har varit.
Det är inte så snigeln som bär sitt hus på ryggen precis.
Nej,
Det
nej.
krävdes lite fossil energi för att flytta. Hur långt flyttade du?
2 mil. Och inte så mycket jag, utan det var tack vare gudarna och männen. Männen, männen, männen. Så jag har ju ett sånt där hus som man kan dra bakom en bil, men jag har inget körkort.
Nej, men du har din stora skärm.
Ja, den är ju inte jättestark på vinterhalvåret när jag känner mig mest grå och brist på D-vitamin. Men den stod jättekrångligt till där den stod förut. Den stod liksom, ja, men så 90 graders vinkel från en jättesmal väg med djupa diken på båda sidorna mellan en vallodling och en hasselhäck. Och det vart så jäkla kallt nu i vinter. Så det var ju isbana hela den vägen. Och det fanns ju ingen som vågade flytta på den.
Nej.
Och jag pratade med 3 män med traktorer som sa att de inte kunde hjälpa. En som var liksom lite sur, som jag trodde jag hade skärmat, men han var inte alls på gott humör när jag frågade honom. En annan som också var på dåligt humör på grund av personliga anledningar. Och sen min underbara granne Arto som jättegärna ville hjälpa till. Men i och med att det var så mycket snö så hade de installerat som slunga på sin traktor. Och de kände att det tar liksom tid att ta av den och sätta på den. Och det skulle snöa så de kände att de skulle ha hjälpt mig om jag inte hade lyckats då få tag på Finn som hade en sån lyftkran som han lyfte ner mitt lilla hus med. Sen körde den hit.
Otroligt.
Ja.
Men med maskiner. Det är väl
Men.
bra att du liksom gjorde en liten intro till det, för vi måste prata lite mer om män med maskiner.
Ja. Precis, för männen med maskinerna demonstrerar. De har fått
Ja.
nog.
Ja. Vi tyckte att det var så intressant när vi pratade med Johan och Jörgen förra veckan, så att vi måste bara fördjupa det och kommentera det lite.
Ja, precis. Vi lät ju dem prata mest, vilket jag tyckte var jättespännande med deras perspektiv. Jörgen, relativ bonde som har liksom lämnat till stor del maskinberoendet. Alltså, jag vet inte hur mycket man kan säga att man är oberoende av maskiner när man håller på med lantbruk. Men han är ju inte lika investerad som de flesta andra och försöker ju göra det på ett annat sätt.
Han jobbar med djuren istället för med maskinerna. Men när man har några hundra får så gör man ju inte det utan maskiner i dagens läge.
Nej.
Nej.
Och sen Johan som är forskare och har följt utvecklingen bland bönderna i Europa framförallt. Som också var uppvuxen på en gård.
Det visste vi
Så att han
inte.
har... Nej.
Men jag tror att det är signifikant.
Ja, det är det.
Ja, jag läste igår att nu har de schweiziska bönderna också, som väl inte ens är med i EU. Men de är också nu på gatorna.
Okej. Okay. Ja, jag såg att i Irland är det ju också. Vi är ju uppe mot, hur många länder har vi nu som där det pågår?
Vet inte, ett tiotal kanske.
Ja, tiotal.
Vad tänker du om det här? Vill du börja och säga något?
Ja, men någonting som jag tänker på, det som jag tänker mest på, det är det här att hur ska vi få mat? Alltså det är inte, för att det är så himla enkelt att nu så här falla in i tes, antites som vi var lite inne på. Så, okej, vi har miljömålen och vi vet att jordbruket så som den ser ut inte är så himla bra för miljön, ekosystemen, för djuren, det sättet att producera mat på med konstgödsel.
För det globala klimatet.
Ja, och det är liksom, man är fortfarande beroende av fossila bränslen och man är beroende att det ska vara på en viss nivå, alltså rent ekonomiskt pratat. Att det kan inte bli för dyrt.
Det där
Och
tänkte
sen,
jag på, för att vi blandade ju lite, kanske lite obegripligt i förra avsnittet, så här, vårt intresse för truckers och deras protester. Som ju på något sätt katalyserades av vaccinerna, men man kanske också kan se det som en slags arbetarprotest. Liksom att vardagen inte längre går ihop och så kommer ett vaccinkrav och en pandemi och då på något sätt så blir det droppen. Men det är inte det. Det blir en utlösande faktor, men det är inte den enda faktorn. Och när det nu är bönderna så blir det ju så väldigt intressant för att bönderna är så här, okej, nu blir det för dyrt och för svårt för oss när insatsvarorna blir mycket dyrare, subventionerna försvinner och det kommer också en massa annan lagstiftning som gör att vi till exempel inte kan bruka den mark som vi tidigare brukade. Och vi har jättestora lån. Så att vi kan, liksom, vi kan inte fortsätta om maten ska vara så här billig. Och just nu, läste jag idag, så är matpriserna i Sverige igen uppe på sitt högsta sedan förra våren. Och det gör ju att de här truckersarna då inte har råd att köpa maten. Så bönderna har inte råd att producera maten och arbetarna har inte råd att köpa maten. Det är en väldigt speciell situation.
Verkligen. Verkligen. Och inte konstigt att de går samman, liksom. Jag tycker det är jätteviktigt att se det. Så här, och det betyder inte att bara för att man ser det och säger att man ser det, man bara, ja, det här håller jag med om. Eller, alltså jag vill säga, jag har de starkaste sympatierna med både bönderna och arbetarna. Och jag förstår att man känner att reglerna som har bestämts och de nya lagstiftningarna i de olika länderna. För att det är också viktigt att veta, men det är olika saker som pågår i de olika länderna i Europa, samtidigt som det finns då EU-lagstiftning som är tvingande. Och det är väldigt, jag har väldigt lätt att förstå den frustrationen att man är maktlös. Och att det bestäms av människor i korridorer någon annanstans som inte sliter ut sina kroppar, som inte har skit under naglarna, som inte liksom riskerar sina liv och sina lemmar i de här yrkena som bönderna.
Som inte har några problem att köpa vilken mat de vill och som dessutom har generellt mycket högre fotavtryck och utsläpp än vad någon av de andra grupperna har.
Ja, precis. Och jag ska säga någonting väldigt kontroversiellt nu.
Ja, det är bra att du gör en liten trigger warning.
Och det är att jag lyssnade på.
Åh nej, inte så kontroversiellt. Okej, du kommer få göra en brasklapp sen. Till brasklapp. Ja, vem var det du lyssnade på?
Jag lyssnade på. Jag lyssnade på Alex Jones.
Fräscht.
Ja, det är nog ingen som är lika cancellad som Alex Jones har varit.
Nej, han är den mest cancellade.
Den
Och vad
mest.
jag har förstått på ganska goda grunder, men ja, vad vet man?
Ja, det är väl där det liksom är frågan då, liksom, vilka är grunderna och hur goda var de? Sen måste man ju komma ihåg. Vad heter det? Freedom of speech är ju en väldigt stark, någonting väldigt viktigt i USA. Hur som helst. Men jag tycker om att lyssna på väldigt många olika röster. Jag tycker det är viktigt. Och för att få en så bred palett av perspektiv som möjligt. Sen måste man inte alltid hålla med. Det måste man. Man måste liksom inte, man blir inte besudlad av någon annans tankar bara för att man lyssnar på dem. Utan det kan hända någonting vackert. Man kan så här förstå en annan person och man kan få en större förståelse för vad det är som pågår i världen. Och det jag tycker att, alltså för att vi pratar ju, alltså det apropå liksom, vad är det största hotet idag? Och då har vi ju Ursula von der Leyen, eller som hon också kallas för Fond of Lying,
Oj
av
då.
vissa parlament, vad heter det, members of European Parliament som inte gillar henne så mycket. Att desinformation är det farligaste.
Ja, det sa hon ju på i Davos. Desinformation är liksom krisen. Det är en mycket större kris än klimatförändringar och krig.
Och
Nu blev jag så
det.
svettig, jag måste ta av mig tröjan. Fortsätt.
Ja, det går bra. Och det är ju ett ämne i sig. Men det går ju inte att förneka att vi har en enorm splittring i samhället kring vad som är sann information och vad som är falsk information. Och många som har tröttnat på, som inte, som liksom de här bönderna och arbetarna som känner att vi blir Vi blir offer i den här politiken. Våra levebröd tas ifrån oss. Våra gårdar tas ifrån oss. Vi har ingen chans i helvete att överleva det här. Vi är redan skuldsatta. Vi har liksom lagt enorma pengar på att köpa de här stora maskinerna och vi är helt beroende av att det ska liksom se ut på ett visst sätt för att vi ska kunna överleva att producera den här maten. Och när de inte känner att
Får jag
de...
bara lägga till lite där innan du? För att det har förts en politik i decennier som har drivit jordbruket åt det hållet. Och de säger också ju att det här är inte bara vårt problem, för att det är nämligen vi som producerar maten, så att det här är också ert problem.
Precis.
Fortsätt.
De har liksom följt det som man har sagt åt dem att följa och nu så tvärsvänger man åt ett annat håll. Vilket inte liksom passar in, eller hur ska de hantera det? Och jag menar, när en politisk makt är så frånkopplad från verklighetens folk, eller vad man nu ska kalla dem, alltså det är inte så jävla konstigt då. Jag tycker det är det mest naturliga att man vänder sig ifrån det och ifrågasätter det och då kanske börjar försöka sensemaka kring det, så här, vad är det som egentligen pågår? Och Alex Jones är ju en symbol för, eller en person som väldigt, väldigt länge har varit kritisk mot etablissemanget och ja, han är ju far out i olika gränsländer och utforskar och uttrycker sig. Men att det är så här, jag tycker det är oerhört viktigt att lyssna på de här rösterna som är tongivande och försöka stilmanna det. Alltså istället för strawmanna, att man tar personens sämsta argument och förlöjligar det.
Bästa argument.
Ja, att man tar liksom det bästa argumentet och försöker se, okej, vad är det som den här personen försöker förmedla här med det här som jag faktiskt kan ge rätt i? Och i den här intervjun så säger han att det finns en agenda som handlar om att det finns, det är liksom medvetet designat för att det ska bli svältkatastrof. Tror jag på det? Jag vet inte om jag tror på det. Men när jag tittar på vad som pågår och själv som, alltså jag är inte så jävla intelligent, jag är inte så jävla påläst, men att när jag ser så här, okej, men vad betyder det om alla jordbruk i EU ska ingå i utsläppsrättigheterna om 2 år? Det är en jättestor omställning. Det 2 år är ingenting för jordbruk för att kunna ställa om. Så vad kommer konsekvenserna vara? Jobbar vi på att faktiskt se till att om inte de här bönderna kan producera mat, även om jag verkligen inte tycker att det är sättet att producera mat, ens att prata om mat som en sån produktionsvara tycker jag är fel. Men om de inte liksom, om de inte kan göra det, vad kommer vi äta då? Vart kommer liksom födan komma ifrån? Ja, det kan hålla mig vaken på nätterna.
Och det borde ju hålla fler vakna på nätterna. Och det är därför vi snackar om det. Jag tänker på den här grejen med om det är en agenda eller inte. Liksom, finns det evil cabal of people som vill ta över världen och svälta ut alla andra?
Den tror jag är lite så här dealbreaker. Jag vet inte, jag tror att så här, det är väldigt svårt att veta om det är så. Och för mig är det så här, jag spelar roll. För mig spelar det ingen som helst roll.
Ja, är det relevant i frågan?
Vad sa du?
Alltså, jag vet inte om det är så relevant.
Exakt. Så antingen, ja, så kanske det är, men det kan också vara så här att det är ett system som vi kallar ofta för Sky Cult, som handlar om, som driver oss och vår kultur på alla möjliga områden att med hjälp av de fossila bränslena dominera och kontrollera varandra och vår omvärld i större och större grad. Och det är den som har drivit en jordbrukspolitik till exempel som har inneburit en enorm strukturrationalisering där färre och färre brukar större och större marker med ökad mekanisering och framförallt extremt mycket mindre människor som är involverade i primärproduktionen. Färre människor, inte mindre människor, färre människor och de är också väldigt gamla nu. Så att det finns liksom så många dimensioner av sårbarhet här så att som sagt man får ju andnöd när man tänker på det. Och jag tänkte
Ja.
på, ja.
Nej, men också att det är viktigt att veta att, och jag tänker en av dem som har pratat om det här hur många decennier som helst är ju Vandana Shiva som kommer till Sverige snart. Att kontrollerar du maten så kontrollerar du allt. Alltså att det finns ingenting som vi är lika beroende av som att få äta.
Just det. Och det där har ju faktiskt även Henry Kissinger sagt någonting bra om. Nu tänkte jag skulle nu googla fram eftersom vi inte har någon assistent.
Och tänk om vi också kunde få en sån här assistent som var
Ja, som satt med när vi tänker.
och googlade fram.
Control oil. And you control nations. Control foods. And you control the people. Sa han. Och då tänker jag på det här, den tesen som Johan förde fram om hur eliterna, när ett samhälle är svagt så måste eliterna liksom ha en stark tilltro till samhället och bära upp det och liksom vara lojala med sitt samhälle. Men när samhället är starkt, då kan de börja kritisera och förakta sitt eget samhälle och dess medborgare. Och han tolkar det ju som att det är det som händer här. Och jag tyckte att det där var så otroligt spännande när jag började tänka på det. För att ja, man kan förledas att tro att ett samhälle som ser ut som vårat är väldigt starkt. Men så tittar man på det och så ser man, eller sådana som vi som är oroliga för samhällets resiliens och sådär. Så ser man att oj, nej men vänta, det här är liksom byggt på lösan sand. Så att det är lite grann väldigt intressant situation där eliterna så här tror att de kan förakta medborgarna och sånt som vi tar för självklart för att samhället är starkt. Men det var inte så starkt visade det sig. Så var är vi då liksom? Då är vi verkligen ute och cyklar kollektivt. Och här tycker jag att det uppstår det här är någonting som jag brottas ganska mycket med, att jag har så extremt liten tro på systemet och dess eliter, alltså politiska partier och institutioner, att de ska kunna komma med, att de ska kunna adressera det här eller komma med någon slags adekvat respons i det här läget. Det har inte hänt hittills liksom. Så att jag har inte så mycket tillit där och tänker inte så mycket på den delen av samhället faktiskt.
Nej, precis. Och det är ju, det blir ju en, alltså, vi sitter här, Herrens och potatisens år 2024. Vi sitter liksom i andra änden av en parentes, rent historiskt, mänskligt. Alltså, ja, det är klart, det finns alltid tidlösa mönster som upprepar sig, lite som det också Johan var inne på i sin artikel i Kvartal, liksom att där kan man, de här mönstren kan man identifiera i andra civilisationer då, som har gått under och så vidare. Men vi har också, det som är den stora skillnaden är att det här är liksom inte geografiskt begränsat och att vi har haft en fet jävla kokainfest på olja de senaste 100-ish åren.
Som jag tycker är något kvalitativt nytt, ja.
Ja, där liksom generationen nu, liksom min generation, vi har liksom inte den blankaste liksom aning om hur ser man till att ha mat på bordet. Alltså, vi har inte den liksom suveräniteten av att kunna praktiska saker som gör att man kan i alla fall känna sig, ja, men i alla fall, jag vet hur jag skulle kunna klara mig på mycket mindre. Alltså resurser som nu är någonting som jag hämtar från en affär eller jag trycker på en knapp och lampan lyser eller sätter in den i kontakten och jag har lite värme.
Så ni är ganska lätta offer för den som kan kontrollera maten.
Ja.
Mm.
Och det den aspekten som kanske håller mig mest sömnlös om nätterna. När jag tänker på hur många sådana som helt okunniga som jag finns. Och också hur långt ifrån det här ens är från att människor tänker på det här, på de här sakerna. För att vi har vant oss vid ett sätt att leva på som är i den här parentesen. Där vi har liksom trott att vi kan frikoppla oss från naturen och att vara en del av naturen. Och istället vara i, ja, men sky cult som vi benämner det. Liksom. Och samtidigt så jag tycker det är också viktigt att så här, ja, men, för det som de här bönderna, de som demonstrerar, alltså, jag kan empatisera med dem och samtidigt så är det ju inte
Men jag kan
det.
känna med dem.
Ja, jag kan verkligen känna med dem. Men som en av bönderna, de tyska bönderna som beskrev hur viktigt det är med konstgödsel. Då är man ju fortfarande beroende av en tillgång till insatsvaror.
Ja, såklart.
Och det, ja, jag vet inte, jag tänker att om man nu liksom tänker att om allting ska bli ekologiskt hållbart och så vidare, vilket, och liksom att ekosystemen ska må bra, vilket vi ju tycker och vill och anser är det enda värdiga, så är ju verkligheten också sådär att det går inte att bara svänga om, utan man måste liksom den omställningen som vi har pratat om, att man behöver liksom börja. och göra det liksom organiskt.
För att den som gör det, den som vill göra det, den som vill producera mat på landskapets villkor idag, det vill säga göra en omställning som vi menar med en omställning, den har ju ingen hjälp av systemet. Den har ingen hjälp av samhället. Den måste jobba mot systemet idag. Så att det är ju inte jättekonstigt att, alltså han har ju rätt, den där bonden som säger att ja, men det går inte att producera mat utan konstgödsel. Nej, det gör det inte i det systemet som vi har byggt upp nu och som vi kommer att göra om eftersom vi inte kommer att ha tillgång till den energin som har byggt det systemet. Och där blev jag så himla intresserad av, jag tyckte det var otroligt elegant förklaring som Johan hade till bönders platsbundenhet. Där han menade att det är en teknisk begränsning. Det handlar om att en traktor kan inte ta sig så långt. För att den går så väldigt långsamt. Alltså hur platsbunden man är, det beror på så här, vilken teknik man använder. Det tror inte jag stämmer. Det tror jag är fel. Liksom. Jag tror att det finns en reell begränsning i form av energi. Som en av en systemtänkare som har varit väldigt så här, påverkat omställningsrörelsen väldigt mycket. Han heter David Fleming. Han är död. Jag rotade fram ett citat av honom här. Vi ser vad fasen tog det vägen då. Jo, han säger så här. Localization stands at best at the limits of practical possibility. But it has the decisive argument in its favor that there will be no alternative. Så liksom, vi är lokala därför att vi måste vara det. Om vi inte har tillgång till fossil energi. Det har egentligen inte att göra med hur snabbt traktorn går. Liksom. För att man kan inte stoppa in, i längden kan man inte stoppa in mer energi i matproduktionen än man får ut. Men det är det vi gör idag. Vår produktion av mat är det är liksom det är det mest ineffektiva man kan tänka sig i energitermer. Så när vi pratar om effektivisering av jordbruk, det har varit effektivisering i form av att vi har tagit bort människor från matproduktionen. Vi har tagit bort människor från landskapet och istället stoppat in fossil energi. Det kommer nu att sluta, det kommer att upphöra för att den energin har vi inte tillgång till. Liksom den billiga fossila energin som har tillåtit det, som du säger, så här, vi är ändan av en parentes och det är det som gör så ont nu. Och det där gör ju också att jag tror liksom, ja, jag tror inte att vi kommer att gå mot en ökad mekanisering och teknologisering i form av att använda AI till exempel i jordbruket. Och det är heller inte önskvärt för att det leder liksom till ytterligare avstånd och kontroll när vi behöver gå mot relation och samverkan med landskapen. Ju mer man tänker på det här, desto mer inser man. Jag har ju alltid trott på det i och för sig, men det liksom återkommer det här med som omställningsrörelsen säger att det kommer inte vara individer som kan göra den här omställningen. Det kommer heller inte att vara institutioner och politiska partier. Utan det kommer att vara grupper av människor, gemenskaper, lokala gemenskaper. Det är bara så. Det finns inga genvägar. Därför potatisuppropet.
Ja. Och det är ju ja, men jag blir så här berörd när jag lyssnar på dig. För att det är den här, dels tänker jag på att jag upplever alltså kanske att det här håller på att skifta nu, liksom att jag har upplevt att, frågan om mat, när man pratar med människor, att den känns, på något sätt inte fin nog att kämpa för. Att det är liksom, det är
Bara
inte
det är ett sånt
en
tecken
idé.
i tiden.
Eller hur? Att det är så här, det är inte intressant nog, och det tänker jag är liksom en del av Skykulten, liksom att det är inte en härlig intellektuell övning i hur bra man kan tänka.
Just det.
Att den kräver liksom så här, gör något då, fysiskt med din kropp. Du behöver lasta av dynga här. Du måste hitta bajs som du kan lägga på din odlingsplätt, och du måste använda din fysiska kropp, för att din fysiska kropp kräver att du får den här näringen från de här fysiska grödorna. Du kan inte tänka till dig dem, du kan inte visionera fram en potatis, du kan inte säga i ChatGPT be om något recept för att få ihop en potatis som du blandar aska och tvål, eller vad man nu liksom tror att det liksom, alltså det är någonting så att man är så otroligt, man måste buga sig, man måste
Exakt vad jag
buga.
tänkte säga. Du måste buga dig. Fattar du nu varför jag är material girl?
Ja.
What
Ja.
matter is matter.
Ja, alltså det är en sån, och att den liksom akten av att buga sig för ditt landskap, inför den här liksom plätten där det kanske finns lite jord, att den kan nära dig om du hjälper den, om du skapar en relation till den, om du så här, tillsammans med den jobbar. Och det är så här, och jag tror att det är det som är liksom den stora, liksom, där knutpunkten, liksom problemen ligger, att vi har slutat buga oss inför att vi är helt underordnade liksom landskapen. Vi tror att vi kan bemästra och härska och liksom tvinga den till saker. Och så ser vi så här, oj, men när vi gör så där så råkar vi bara döda Östersjön och alla fiskar där. Eller liksom den matproduktionen som vi har idag. Liksom att, för mig var det lite skrattretande att de här vad hette det där långa ord? Livsmedelsberedskapsutredningen kommer fram till att vi måste vänja oss vid att äta mindre och sämre. Och jag sa, alltså sämre kan jag nog inte tänka mig att vi kan äta. För att liksom, det går in i en affär, och vad finns det där som är riktig mat? Möjligtvis grönsaksdisken, och jag vet inte, allting är ju så otroligt processat. Så att man har knappt någon näring kvar. Alltså att vi är tjocka, trötta och har liksom ingen. Vad sa du?
Okunniga, tjocka, trötta och okunniga är vi.
Tjocka, trötta och dumma i huvudet.
The only way is up. Det är härligt.
Ja, och jag undrar liksom vad man menar med vad som är bra mat. Liksom.
Tjocka, trötta, dumma i huvudet och ganska meningslösa också. Tänker jag, när vi bygger på det här projektet för ökad frikoppling. Så att det är allt att vinna. Och jag tycker att det här är så otroligt elegant också, måste jag säga, med potatisuppropet. Som ytligt handlar om att det ytligt handlar om så här matsäkerhet och sätt din potatis nu. men som egentligen innehåller precis alla de här aspekterna som du har nu så vackert presenterat. I en väldigt förenklad, knölaktig form. Och att upptäcka den där delaktigheten, att jag kan vara en del av min plats. Jag kan vara en del av att fylla mina egna behov och andras också. Och vad som händer då med ens handlingsberedskap, som lite snyggare på engelska, agency, och också känsla av suveränitet. Som gör att man inte behöver underkasta sig. För att en sak som gör att du ligger vaken på nätterna, det är det här att det är lätt att se hur auktoritära krafter tar för sig i det här läget. När bönderna inte har råd att producera mat och arbetarna inte har råd att köpa maten.
Precis. Och det som jag tycker är kanske läskigast av det är att när vi är okunniga, när vi inte vet hur gör jag för att vara suverän, så blir vi, då vill vi gärna ha någon annan som bara gör det. Och vi är väldigt, väldigt, väldigt indoktrinerade in i att någon annan löser problemen.
Så skönt.
Jättejätteskönt, det är superbekvämt, liksom, på bekostnad av då att känna att det finns en mening varför jag finns och det blir väldigt dekadent och så vidare. Men att en stor del av människorna, jag förstår att man blir vettskrämd och då liksom automatiskt söker till den som kommer med enkla lösningar. Och har man inte rådighet, har man inte en känsla av att ja, men så här, jag kan åtminstone se till att de här av mina behoven kan jag hantera tillsammans med det lokala samhället där jag är, ja, men då är det mycket lättare att tycka att, och välja då, att någon annan ska göra det åt en på bekostnad av mina fria och rättigheter.
Ja visst, man vill ju så, det är så skönt att vara ansvarslös. Jätteskönt. Men det är väl som att den här tonårstiden i mänsklighetens historia där man bara kan bröla in och rensa, länsa kylen och lämna disken och sen gå igen. Bort från hemmet. Den är liksom nu över. Och då får vi väl komma tillbaka till det vackra, vackra ordet. Ansvar, tycker jag. Som handlar om att svara an. Och apropå, vi pratar inte nu så mycket om oikofobi, men den här rädslan för hemmet eller rädslan för platsen. Att det nu handlar om att bygga oikofili istället. Att svara an till en plats och ett landskap. Och känna sig hemma igen. Alltså det finns ju en del tänkare som pratar om indigeneity. Att vi har tappat den känslan av att vara, vara ifrån någonstans. Och vara lojal med den platsen. Och det tror jag behöver hända nu. Man måste hitta sin plats och svara an mot den.
Och det är inte några akademiska teorier som krävs för att kunna göra det.
Vad
Det
krävs
är
för att kunna göra det? Det kan du avsluta med nu, tror jag.
Ja, men så här, min bakgrund är ju då att jag är född till två personer som kom till Sverige från ett annat land, Finland. Finland är inte långt ifrån, men det är också inte Sverige. Och känslan av att inte vara, att växa upp på en plats som inte bär liksom, mina minnen, det mitt folk har varit med om. Mina föräldrars barndomsminnen var liksom jätte långt ifrån. Och att vara hemma någonstans har liksom aldrig varit någonting som jag har förstått riktigt. Så jag började mer och mer utforska den frågan. Och det är platsen där jag, eller hur jag hanterar den, eller liksom hur jag har utforskat och vad jag har landat i, är när jag får framförallt gå i skogen. Och förstå att jag, ja men jag är, och här är jag levande med så många andra som lever fast på ett annat sätt. Som inte gör det, de människar sig inte, utan de trädar sig eller de åar sig eller mossar sig. Och den, ja men den känslan att jag får vara en del av de här andra levande varelserna på en plats har påverkat mig väldigt starkt, att upptäcka en känsla av hem och vad jag vill svara an på. Jag vill ta ansvar för att mer av den mer än mänskliga får finnas och ta plats. Och att jag är liksom en del, en liten del av en större helhet.
I ett litet hus som kan flyttas omkring.
Ja, precis. Med hjälp av de här männen med stora maskiner.
Där cirklar vi runt och försöker fåfängt och ödmjukt och leva med någon slags värdighet.
Ja, men nu har vi faktiskt, vi ska få bajs från hästgården till våra odlingar. Och vi ska bjuda grannarna med att vara med på potatisuppropet tillsammans. Vi har väldigt fina, vi har bott här en månad och vi har redan väldigt fina granngemenskaper. Det är väldigt, ja det är magiskt faktiskt. Och sen så tänkte vi att vi ska kopiera konceptet pengafria pubben glada grisen till Hisingen Island och ha potatispubben.
Jag tror att det blir den fjärde pengafria pubben glada grisen.
Ja!
Ja!
Ja, härligt. Ja, det kommer ju bli en grisgård här förresten. Det är ju det som är planen. Den platsen som jag bor på nu, gården som jag bor på nu, planen är att det ska bli en grisgård.
Jaha.
Visst är det? Har jag inte sagt det?
Nej, men inte mer eller?
Nej, eller vi får väl se vad Tom och Stina säger. De som ska flytta hit och ha med sig grisar om ett år.
Utegrisar.
Regenerativt tror jag att vi är med.
Alltså jag längtar så mycket efter grisar. Jag är ju periodare när det gäller grisar. Och nu har jag varit utan grisar i vad då? Hade vi grisar när vi lärde känna varandra?
Ja, Bettan och...
Doris.
Ja.
Jag kanske har varit utan dem i 3-4 år då.
Ja, det var väl innan pandemin tog bort.
Ja, och nu börjar det ju bli dags igen alltså. Och då... Josef, min mammas man, han är väldigt på för grisar och framförallt också myskankor.
Ja, just det. Vi ska bygga en, vi ska ha höns här. Vi ska köpa såna här pensionerade värphöns från en gård på Tjörn. Där en väldigt gullig kvinna som älskar sina hönor väldigt, väldigt mycket och vill inte ta bort dem när de liksom slutar värpa. Så hon har dem på pensionat och så får man komma dit och köpa dem för 20 kronor styck.
Det är perfekt.
Ja.
För det är väl vad då? De är 1,5 år eller något sånt där när de pensionerar sig. Och de kan bli 10 eller så, 8, 10.
Så vi ska få pensionerade höns hit.
Jag pensionerar aldrig några höns. Jag hoppas att de, när de liksom är lite skruttiga och sådär, att det är de som då faller offer för höken som alltid kommer förr eller senare. Jag vet inte om det riktigt går, men i alla fall. Men vi får väl uppdatera då om alla höns och grisar och allt.
Och det är ju verkligen ett sätt att, alltså när man får umgås med djur och förstå hur de kan så här, fylla mina behov och jag får ha en relation till dem. Nu är jag ju vegetarian. Du har ju djur för att du också äter upp dem.
Fatta!
Det har jag ju
Man
inte
måste
haft.
buga sig då. Då måste man buga sig
När
djupt.
någon ger.
När någon ger sina barn till en att äta.
Ja, det är utmanande tider för en vegetarian. Det är kul att, jag måste bara säga, alltså att jag älskar ju, det finns en anledning till varför jag är vegetarian som har med min andliga tro att göra. Jag är ju hindu. och jag älskar ju verkligen kor. Och sen så är det ju, nu är det ju väldigt, väldigt inne med liksom det här att man måste sluta äta kött för miljöns skull. Och att jag på något sätt känner mig mer allierad med köttbönderna än med...
Du plötsligt umgås med slaktare, det hade du inte riktigt tänkt. Så där är det med omställningen. Den kräver av oss att tänka om och omvärdera.
Ja, precis. Alltså man ska inte vara trångsynt. Man ska vara öppen för många olika perspektiv och vara redo att ha fel.
Just det.
Apropå Alex Jones som jag droppade. Undrar hur cancelade vi blir nu.
Fick vi till någon slags avslut här någonstans i, i den här.
Ja, men alltså det jag sa om det var ju att alltså den här splittringen i liksom vad är det som håller ett samhälle ihop är ju liksom någon slags berättelse om vilka vi är. Och det ser vi ju liksom att den här bondeupproret och liksom lagstiftarna eller liksom miljömålen har blivit någon slags tes och antites. Och att det är väl, jag tycker det är väldigt viktigt att okay, så här, vad är det som sägs i de här olika fälten? Liksom att våga kolla på liksom ytterligheterna. Och där liksom det finns en diskurs som verkligen öppet talar om att det finns en elit som hatar dem. Och att det inte...
Så, som föraktar dem mer än hatar, tror jag. Vilket är nästan värre. Ja, fortsätt.
Ja, och att kan vi inte lyssna på... För att det där kommer ifrån en oro, en rädsla, en också någonting som man ser så här, men ni tar ju de här besluten som kommer påverka mig och mitt liv så att jag inte kan få fortsätta med det som jag har alltid gjort och min familj kanske gjort i generationer. Ja, men då känner man sig föraktad och kan vi inte lyssna på det Ja, vad kommer konsekvenserna vara? För att när människor blir tryckta in i ett hörn utan att känna att de blir lyssnade på, när vi bara säger att nej, men det där är bara galna teorier eller det där är bara desinformation eller när vi slutar, alltså det blir som Babels torn, liksom, vi slutar prata samma språk. Vi gör inte ens ansträngningen till att ta någons oro på allvar. Och det, jag tror att det är förödande.
Ja.
Därför lyssnade jag på Alex Jones.
Just det. Vi fortsätter att leta efter syntesen då. Hittills så kommer den att manifestera sig i potatisuppropet.
För maten är någonting vi har gemensamt och som vi kan samlas kring.
Och för oss som är djur, både män och kvinnor, så är ju maten den mest omedelbara formen av energi.